Himmelriket är nära. Och vi befinner oss i berättelsen på långfredagen. För att prata om, leva med i och fira de allra mest avgörande händelserna i världshistorien. Det är så det beskrivs i Nya Testamentet. Det här förändrar allting. Och det här fanns i Guds hjärta och i Guds tanke hela tiden. Det som Ulrika läste, som Jesaja skriver 700 år innan Jesus gör entré i historien, beskriver ju den här dagens händelser. Det var våra smärtor han bar. De tog han på sig. Det här är en dag då vi uppfylls av sorg över vad den innehåller när vi lever med i det. Men blandat med det finns ju en jublande glädje och tacksamhet över vad den också innebär och åstadkommer. Berättelsen om den korsfäste guden som genom sina sår och sitt lidande räddar hela världen. Det är där vi lever med i den här veckan. Det är där vi var igår när Jesus har delat den här måltiden med sina lärjungar innan hans död och omdefinierat den till att betyda något helt annat som handlar om honom själv. Och vi inbjuds att vara en del av den berättelsen. Om vi har tagit emot Jesus i våra hjärtan, om vi har döpts in i hans död, så är vi inskrivna i den här berättelsen om Gud. Och den börjar i kampen i Getsemane. Den tar oss igenom den här dagen i en slags långt lidande som slutar i ett mörker, men som vi vet inte är slutet, utan det kommer en morgon som gryr av uppståndelse. Men det här är en dag när solen vänds i mörker, står det. När marken skakar. Det här är en dag vars händelser har kosmiska proportioner. Hela skapelsen lever med i det här dramat när Gud själv, den gode skaparen, väljer att dö i vårt ställe. Det här är en dag när Satan mobiliserade all sin kraft och makt för att röja Guds utvalde frälsare ur vägen. Och under ett par dagar så ser det ut som att han har lyckats. Det här är en dag som borde föra oss till tårar och krossa våra hjärtan mer än någon annan dag i historien. När all världens samlade synd och smärta och förnedring och övergivenhet drabbar Jesus. Men Guds räddningsplan visar också på hans oerhörda kärlek till oss människor. Korset låter oss blicka in i djupet av den villkorslösa kärlek som bor i Guds hjärta och som blir allra tydligast synlig i korset. I Nya Testamentet så får vi en väldigt konkret definition av kärlek på lite olika ställen. Inte genom att bara berätta i ord vad den är, utan genom att peka på honom som förkroppsligar kärleken. Johannes skriver så här: genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Det är så vi vet vad kärlek är, genom att Jesus gav sitt liv för oss. Det är definitionen av kärlek som blir synlig på korset. Där Jesus ger sitt liv till och med för de människor som spikar upp honom där. Sån har Gud alltid varit. Korset blir synligt, i korset blir det synligt. Det som är Guds innersta väsen. Och där bjuds också du och jag in i den här gemenskapen som alltid har funnits där. Mellan Fadern, Sonen och Anden. Och vad som finns i Guds hjärta. Vi får en glimt av den självuppoffrande kärlek som har funnits där hela tiden. Och vi lever ju alla med olika bilder av Gud som är mer eller mindre sanna. Men i den här berättelsen, den här dagen, så ser vi den nakna sanningen om vem Gud är. Den gudomliga kärlek som Bibeln säger fanns före skapelsen. Och som födde fram skapelsen. Och som ständigt upprätthåller varje atom i skapelsen. Det är den som blir synlig i korset. Den här självuppoffrande, fiende, älskande, villkorslösa, oförtjänta kärleken. Det är hur Gud är. När Paulus skriver om den i Romarbrevet 5. Så uttrycker han det så här. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Vi var Guds fiender, säger Paulus. Men Jesus förkroppsligar ju sina egna ord om att älska sina fiender och om att ge sitt liv för andra människor i den här berättelsen som vi är i idag. Och precis som Paulus är inne på, det var ju inte att han genomled det här för en mänsklighet som var god och som idelt besvarade hans kärlek, utan för en som inte ville ha med honom att göra. Och vi kan aldrig riktigt förstå djupet i den här smärtan som Jesus upplevde den här dagen. Men jag tror också att vi kan bara uppskatta den här enorma självuppoffrande kärlekshandlingen som Jesus gör. Till den grad vi försöker så långt vi kan att föreställa oss hur det måste ha varit. Och därför ska vi inte följa våra naturliga instinkt och skjuta det här ifrån oss. Inte idag. Utan vi ska dela Jesu lidanden. Jesus hade ju all möjlighet i världen. Att när de kommer för att gripa honom den där natten i trädgården. Att istället kalla till sig alla himlens änglar. Men han gör inte det. Och det är för din skull och för min skull. Den kampen, den har han redan fört. Ensam i natten i ett semande trädgård har han vädjat till fadern att låt mig få slippa det här, om det är möjligt. Men han ställer sig under faderns vilja. Och nu är han beredd att betala priset när de kommer. I tumultet som uppstår vid gripandet så är det en av lärjungarna som hugger av örat på en av tempeltjänarna. Petrus får vi veta i ett av evangelierna är det. Och det kanske inte förvånar oss. Men vad gör Jesus? Jo, han böjer sig lugnt ner och helar örat på den man som har kommit för att gripa honom. Det är så han älskar sina fiender. Och när han står inför sina anklagare som slungar sina falska anklagelser mot honom och han vet det, så öppnar han inte sin mun för att försvara sig. Han besvarar inte den här aggressiviteten utan han uthärdar tyst hånet, våldet och lögnerna. Som ett lamm som är tyst inför den som klipper det. Han tar emot allt det här medan han i sitt inre ser på sina domare och bödlar och kanske tänker han, det här blodet rinner för din skull. Tidigt på morgonen så förs han inför den romerske ståthållaren Pilatus. Pilatus väcks av folkhopen som ropar att de vill skipa rättvisa. Och de skjuter den här enkla snickaren från Nasaret framför sig och hävdar att han förtjänar döden. Och återigen haglar de här anklagelserna mot Jesus Och till Pilatus förvåning så säger han ingenting. Han bara står där i någon slags majestätisk tystnad. Och Pilatus blir nyfiken på att veta lite mer, så han tar Jesus åt sidan för att förhöra honom privat. Och då växer hans förundran över den här mannen ännu mer. Hur ska jag hantera den här sorgsne och tyste mannen? Men Pilatus blir på något sätt övertygad om hans oskuld. Hur kunde han sägas vara kung? Var fanns i så fall hans rike och hans undersåtar? Han står här själv. Och Pilatus söker efter en lösning på det här problemet. Han vill inte bli skyldig till den här oskyldige mannens död. Och hans väg ut, tänker han, blir att följa den traditionen som de brukar göra, att frige en fånge under påsken. Och när han ställer upp Jesus på ena sidan och den grymme fruktade mördaren Barabbas på andra sidan, då är ju han säker på att nu kommer jag undan. Nu kommer de låta honom gå fri. Tills han till sin förskräckelse får höra att de ropar på att Barabbas ska friges, inte Jesus. Och till slut ser han ingen annan utväg än att tillmötesgå folket. Han vill inte skapa upplopp i Jerusalem under påsken. Istället överlämnar han Jesus till soldaterna för att pryglas och sen korsfästas. Men innan han går så tvättar han sina händer inför folket. Och så säger han: jag är oskyldig till den här mannens blod. Inom sig så tänker kanske Jesus: det är du visserligen inte, men jag ger mitt liv för dig ändå. Och sen genomgår han den här fasansfulla romerska pryglingen, som många gånger i sig tog kål på människor. Och han ser sitt eget blod rinna och han ser sina plågoandar runt omkring sig och tänker: det här gör jag för din skull. Det är den här typen av självuppoffrande, villkorslös kärlek som får Jesus att utropa när han hänger på korset: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. I sin egen dödskamp så ber han för sina bödlar. Några fyndiga soldater har också virat till en törnekrona och trycker fast på hans huvud för att hånfullt leka kung med Jesus. Tänker du att du är judarnas kung, då ska du få vara det. Och de visste ju inte hur rätt de hade när de kröner honom till kung, för det var ju det han var. Och Pilatus visste inte hur rätt han hade när han skriver på skylten som han sätter över Jesu huvud på korset: judarnas konung. Och även hängande på korset så är Jesus så snabb med att ge sin förlåtelse till en människa som ber om den. Det hänger en förbrytare på ena sidan. Och Jesus vet att det han nu gör är för honom. Och i den händelsen så ser vi också att det enda som krävs är att man sträcker sitt hjärta mot Gud för att Guds nåd ska ges till en människa. Och till sist dör han. Och i dödsögonblicket så sker det ju saker som inte har hänt någon annan gång, varken förr eller senare. Det här vi hittar de här fraserna om att solen vänds i mörker och marken skakar. Och inne i Jerusalem rämnar det stora förhänget i templet i två delar, så att vägen in i det allra heligaste, in i Guds närvaro, ligger öppen. Vilket ju vittnar om vad det här är för typ av händelse. Och när en av de romerska vakterna ser och hör det här så utbrister han: den mannen måste ha varit Guds son. Och det här som är på många sätt det stora mörkrets dag är ju också den stora segerns dag. Soldaterna som hånfullt kröner honom hade ju ingen aning om att den här enkla, övergivna, sönderslagna, ömkliga man skulle besjungas tusentals år senare för det han gjorde den där dagen. De hänger på honom en purpurfärgad mantel som var konungens färg. De faller hånfullt ner och tillber honom. Men de har ingen aning om att en dag ska alla knän böjas just för den här mannen. Och alla tungor bekänna att han är herre. Och när Jesus vandrar mot Golgata så är det ju en ömklig syn. Det är en sönderslagen man som inte ens orkar bära sitt kors hela vägen. Han verkar totalt maktlös. Ingen armé, inga soldater, inget som pekar på att det här är en kung på väg mot det viktigaste slaget i världshistorien. Och ändå leder det här till att det grymmaste avrättningsredskap som världen har skådat, nämligen det romerska korset, det blir symbolen för den största segern. Det pryder kyrkor och katedraler och bönhus över hela våran värld. Ett avrättningsredskap. För det här är en seger som vinns. Över Satan, över ondskan, just som ondskan tror att de har krossat sitt mest åtråvärda byte, så lider de i själva verket sitt största nederlag. För döden besegrar inte Jesus, utan Jesus besegrar döden. Inte bara för sin egen skull, utan för dig och för mig. En seger som inte du eller jag kunde vinna på något sätt. När han i vårt ställe bär alla konsekvenser av det liv vi lever. Vi var Guds fiender. Det var dina och mina missgärningar som Jesus bar den där dagen. Det var våra synder som förde honom dit. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att dö för oss medan vi ännu var syndare. Vad säger det om Gud? Det är fullbordat, utropar Jesus innan han sänker sitt huvud och drar sitt sista andetag. Den här frälsningsplanen som Gud har haft i sitt hjärta hela tiden för att överbrygga den stora skilsmässan mellan Gud och människa, den är nu fullbordad. Det kommer ingen hämnd. Det kommer ingen konsekvens för den där dagen. Jesus stänger dörren till boken om hämnd. Det tomma korset vittnar istället om nåden. Och om att det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Och exakt hur det här går till, det vet vi ju inte riktigt. Exakt hur Gud bringar försoning till hela mänskligheten är och förblir ett enormt mysterium. Men vi kan ana de här dragen som finns där. Men framför allt så kan vi tack vare Jesus få uppleva vad det innebär att vara frikänd och förlåten och försonad med Gud och upprättad. Och det hade inte varit möjligt utan den här dagen. Och när vi börjar förstå det här så förstår vi också att det här är ju den mest fantastiska kärlekshistorien. Inte bara som har utspelat sig utan som kan utspela sig. Det finns inget offer som kan vara större. Det finns ingen kärlek som därför kan vara större och djupare än den som uttrycks på Golgata kors. Korset är definitionen av kärlek och definitionen av den Gud som är kärlek. Och frågan som ställs till dig och mig utifrån det är ju om vi har erfarit och upplevt den kärleken. Har du tagit emot den förlåtelse och upprättelse och kärlek som strömmar till hela världen från Jesu kors, inte minst den här dagen? Eller har du hört det här så många gånger att det har tappat sin kraft i ditt liv? Då vill Jesus möta dig på nytt igen och han gör det med orden: det här gjorde jag för din skull. Amen. Jesus, tack för att vi får komma inför dig den här dagen av alla dagar. Tack för att du inte höll någonting tillbaka, utan att du gick hela vägen i det som också blir den största segern för våran skull, Herre. Och Jesus, jag ber att vi ska drabbas av den här dagen. Drabbas av det som du gick igenom. Herre, låt inte våra hjärtan få vända oss bort ifrån det, utan kom och drabba oss med full kraft, så att vi förstår djupet av din kärlek till oss. Herre, jag ber för var och en av oss som är här. Tack för att det här får landa i våra hjärtan. Tack för att det får slå rot och bära frukt och vara någonting som vi kan leva utifrån och stå på alla andra dagar på året, Herre. Jesus, kom och fyll oss med din kärlek. Den som förde dig ända hit. Vi ber så i Jesu namn. Amen.